Ja, då är ni hjärtligt välkomna till en föreläsning som jag tänker ska kunna fungera för ja, egentligen alla religionskurserna, religion A, B, C i nuläget. Och även en kurs för de som är allmänt intresserade av religionsvetenskap, oavsett kurser. För jag ska ta och utgå ifrån judiskt material. Men utifrån lite ovanliga metoder och teoretiska utgångspunkter som framförallt är hämtade från socialvetenskaperna och i det här fallet snarast antropologi och kanske det som man ibland kallar för etnisk medicin. Det vill säga medicin som används av ursprungsbefolkningar eller ja, icke-skolmedicin egentligen i en mycket folklig kontext. Och vadan nu detta? Jo, det finns en hel del texter som vi som religionsvetare skyggar för, såväl i den hebreiska bibeln eller det som man ofta kallar för gamla testamentet, men också även i nya testamentet. Jag kommer alltså att inkludera hela, ja, både gamla och nya testamentet, eftersom kristendomen eller Jesusrörelsens tidiga skede ju inte går att begripa utan en relativt god kännedom om judisk kontext i det första århundradet. Så den här föreläsningen kommer då att använda sig av en tolkningsmodell för tredje Moseboken framförallt, vilket också är en svårstuderad text, och några av helande berättelserna i Nya testamentet. Så på det sättet så kommer den ha en betydelse för förståelsen för två av världsreligionerna, judendom och kristendom. Och i kristendomarnas tidiga skeden så kan de inte förstås annat än som judiska rörelser. Om vi tittar på tredje Mosebokens 11-15 kapitel, och jag rekommenderar er här att nu ta en liten paus med lyssnandet och till exempel via www.bibeln.se slå upp tredje Mosebok 11-15. Där har vi ett antal lagar och regler som egentligen kan te sig som oerhört svåra att begripa sig på vad de egentligen har för funktion. Det är de så kallade renhetslagarna. Och jag ska nu försöka att inte se dem så mycket som en slags, ja, hur ska vi säga, allmängiltiga normer, utan försöka att visa på hur de här kan förstås utifrån en kontext. Och vi har alltså olika sorters orenheter som tas upp i det här kapitlet. Vi har till exempel orenhet när det gäller efter barnafödsel och menstruation. Oren hud har vi. Det här är kapitel 12 och 13. Och vi har också orena djur har vi väl i kapitel 11 om jag minns rätt. Och vi har i kapitel 13 och 14 olika orena kroppsutsöndringar förutom menstruation. Så har vi då även sädesuttömning och olika sorters av blodflytningar. Vad ska en religionsvetare göra med dessa texter? Ja, vi börjar att försöka fundera på när de här texterna kom till. Vanligtvis så brukar bibelvetare tänka sig att tredje Moseboken är en produkt av efterexilsk tid. Det vill säga, vi har ett läge år 586 eller 587 före noll. Då Babylonien lägger sydriket eller Judeen under sig. Det innebär att man förstör Salomos tempel, det första templet, och deporterar ett visst antal personer, ett urval, och förmodligen ur ledarskiktet. Och det här gör att en stor mängd av människorna blir kvar och fortsätter förmodligen i relativt hög utsträckning med sina kulter som man har haft sedan långt tillbaka. Gänget i exil däremot, de måste jag kolla så att den här inspelningen verkligen fortsätter. Ja, det verkar som det flyter på bra. Gänget i exil däremot, de funderar på hur kunde de hamna där de är. Och här uppstår den exilska litteraturen. Vi har den till exempel i den sista delen i alla fall av profeten Jesajas bok. Man brukar dela in profeten Jesaja i tre delar. Kommer jag faktiskt inte exakt ihåg hur långa de brukar vara. Men del 1 går väl till ungefär kapitel 30. Och är förmodligen en 700-talsprodukt. Sen har vi Devter och Jesaja. Jag tror att den faktiskt börjar i kapitel 40. Jag tror att det är där som Devter och Jesaja börjar. Den andra Jesaja alltså. Som väl snarare är en text som är tillkommen antingen i exilsk tid eller något tidigare. Och vi har Trito Jesaja som jag tror sträcker sig från kapitel 56 till bokens slut. Som om mitt minne inte bedrar mig är kapitel 66. Och där har vi exilsk tid. Profeten Jesaja har alltså en lång historia inom sig och flera olika författarskap, och vi måste också räkna med redaktionell påverkan under den här tiden. Så vi kan tänka oss att den är skriven under 700-tal till 500-tal före noll. För exilmänniskorna så kommer så småningom en befriare, kung Koresh, från den mediske kungen, eller det som vi skulle kunna kalla för den persiske kungen, som 538 eller 539, beroende på hur man hanterar kalendrarna, befriar de som är i exil, som nu får återvända då han besegrar Babylon. Nu är det väl så att inte alla vänder åter, utan men ett gäng gör det i alla fall. Och när man kommer till landet så har man med sig den tanketradition som har utvecklats under exiltiden, där monoteismen har blivit mycket starkare. Man ska hålla sig till en gud, Yahweh. Och man ska också avskilja sig noggrannare från andra folk och definitivt från deras kulter. Det här är vanliga fenomen, speciellt bland religiösa minoriteter. Kanske särskilt i en exilsituation. Man avgränsar sig hårdare mot omvärlden och ofta så går tron i en mera radikal riktning. Åtminstone bland de som då vänder åter. Det kan ju hända att de som stannar kvar hade assimilerats i hög utsträckning och fortfarande hade kvar mycket av sin tidigare tro, men integrerades på ett relativt oproblematiskt sätt i Babylon då. Det vet vi inte. Vi har ju vittnesbörden från de som har vänt tillbaka. De stöter ju på människor som inte har varit i exil, inte har haft den här tiden av självrannsakan och teologisk och identitetsmässig omorientering. Teologi och identitetsskapande är ju väldigt närliggande begrepp. Det som händer, det kan vi läsa om i två böcker i Gamla testamentet eller den hebreiska bibeln. Framförallt i två böcker. Och då menar jag Nehemjas bok och Esras bok. Väl värda att läsa nu när ni börjar dessutom få en kontext. För utan kontexten så blir de väldigt svårbegripliga, måste man säga. De hanterar till exempel frågor om blandäktenskap och om tempelkulten. Och uppbyggandet, uppförandet av ett nytt tempel. Och det är kring det här uppbyggandet som vi kanske framför allt möter i Esras bok. Och då ligger vi under 400-talet före noll ungefär. Som de här kapitlen i tredje Mosebok blir viktiga. Men hur ska vi egentligen förstå sjukdomsbegreppet som till exempel spetälska som vi möter i kapitel 13? Eller leprasjuka som man också kan säga på lite äldre svenska, taget från begreppet lepros på grekiska. Nu har den hebreiska termen fallit mig i minnet. Saarat tror jag, men jag är inte så säker på det, så strunta i vad jag sa nyss förresten. När vi nu vänder oss till en sån här text med västerlänningens individualistiskt präglade sinne och i en kultur som är något mindre hierarkisk, måste man nog anta, än dåtidens, och då medicinen snarare ska angripa funktioner som är satta ur spel snarare än identitet till det omgivande samhället, så kan det bli ganska svårt för oss att förstå de här texterna. Därför så tar vi hjälp av antropologiska modeller. Och det här är ett angreppssätt som är relativt nytt inom bibelvetenskapen och också faktiskt i relativt hög utsträckning inom den komparativa religionsforskningen. Det har nämligen rest skepsis på. Dels så hanterar ju de antropologiska modellerna oftast nutid eller sentida undersökningar. Människor har åkt ut och gjort observationer, fältstudier och sådär. Och dels så kan det vara svårt att kontrollera resultaten, alltså om den här modellen kan användas på andra tider. Men när man då tittar på samhällen som skulle kunna åtminstone ha större likheter med 400-talet före noll i Israel eller en vårt nutida svenska samhälle till exempel, så slås man av att det finns förmodligen en hel del likheter. Så vi har en bättre tolkningsram i alla fall. Långt ifrån perfekt eller uttömmande eller sådär. Men bättre än att utgå ifrån våra perspektiv. För de leder oss med stor sannolikhet fel. Här har vi med andra utgångspunkter åtminstone bättre chans att oftare träffa rätt. Och jag ska ta några punkter som kommer vara viktiga här. Dels så präglas både Sverige och USA. Jag utgår ifrån en del amerikansk forskning och de hänvisar oftast till USA i det här momentet. av en stark individualism. Jaget och självförverkligandet av mig själv, förverkligandet av mig själv, är mycket mer centralt i vår moderna västerländska kultur än i den forntida. Snarare så byggs identiteten upp av något relativt stabilt inlämmande i ett kollektiv. Klanen, bygemenskapen, en statusposition och sådär. Och det här gör att sjukdom snarare i de här sammanhangen kommer att beröra frågor om vem man är än vad man kan göra. Och därför så är det viktigt att dra en skiljelinje mellan något som vi skulle säga som sjukdoms... ska vi säga, ja, att vi ska klara av att bli av med en sjukdom, en funktionsnedsättning till exempel, och istället se det här som ett mera brett hälsobegrepp som mera inlämmar i den sociala gruppen. Många forskare har nämligen noterat sedan länge att det som beskrivs som spetälska eller leprasjuka i tredje Mosebokens 13 kapitel har mycket svaga, om ens några, likheter med det som man i modern medicinsk vetenskap skulle klassificera som spetälska. Spetälska finns det många föreställningar om. Det är en, som man ofta tänker sig, mycket smittsam sjukdom. Så är inte fallet. Den är inte alls speciellt smittsam. Den orsakar inte heller att lemmar faller av kroppen. Att de liksom ruttnar bort. Däremot så är det en bakteriell sjukdom som gör att nerverna påverkas. Man blir okänslig i huden till exempel. Vilket så småningom brukar leda till att man inte märker när man gör sig illa. När man skadar sig, så att man lättare drar på sig infektioner. Speciellt i en miljö där hygienen är sämre. Och det här kan då leda till infektionssjukdomar som kan få konsekvenser att man får problem som vi mera då skulle förknippa med spetälska, som att till exempel man får kallbrand eller någonting sånt här. Men det är egentligen en sekundär effekt av spetälska. Så de mera vaga, så att säga, orenheter på huden, och det här talas det om som ett problem som just är orenhet, det är nog inte spetälska. Det som man ska åtgärda genom det är att man ska bli renad och återinförlivad i den kultiska gemenskapen. Och det är i det här läget en väldigt stark identitetsfaktor, som jag sa, som byggs upp av ett folk som återvänder från exilen och som håller på att reformera kulten och avgränsar sig mot andra folk. Och det är här man börjar då definiera vem ska vara jude. Här brukar vi tala om att det här skulle vara judendomens födsel, dess början. Att man ska ha en judisk mor. Så avgränsningen är väldigt viktig. Och det är egentligen för den kollektiva identiteten. Och det här ser vi mynnar ut i kapitel 17. 17 i tredje Moseboken i helighetslagarna. Var helig så som er himmelske fader i himlen är helig. Okej. Det som vi då kan se är att ett västerländskt medicinskt perspektiv inte fungerar så bra för att förstå den här orenheten på huden som vi har i tredje Mosebok. För det är förmodligen inte först och främst ett problem med att man har en viss åkomma. Man kände ju dessutom inte till virus och bakterier och såna här saker. Utan man tänkte sig att de här åkommorna var orsakade av personliga krafter. Antingen så hade man själv ådragit sig dem, eller någon annan människa var skyldig till det, eller någon oren ande, eller Gud. Och det är utifrån detta är det mer begripligt att en grupp som i relativt stor osäkerhet och i starkt iver att avgränsa sig mot andra grupper nu ofta stöter ut de som har såna här åkommor, de som är orena på något sätt. Och det här är ett fenomen som antropologer säger sig ha noterat generellt, att grupper som är i minoritet, eller har åtminstone formats genom en minoritetssituation. Här har vi förmodligen en minoritet som vänder tillbaka till Israel, även om det är deras förfäders land. Så finns det människor kvar där som har likheter med deras religion givetvis, men som också har stora skillnader och som inte har gjort deras erfarenheter i exilen. De grupperna brukar bygga upp system och det här tar sig ofta just kroppsliga uttryck. Klädsel, hur man ska se ut, alltså olika sorters av identitet knyts till kroppen. Och det här är förmodligen bakgrunden till renhetslagarna i tredje Moseboken. Om vi nu då tittar på hur såna här fenomen skulle kunna förstås när vi talar om helande berättelser i Nya testamentet, så stöter vi på dem väldigt ofta i de synoptiska evangelierna. I Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Jag tror också att, eller ja, Johannes inte är synoptiskt evangelium, men de nytestamentliga evangelierna säger vi. Och här är det tydligt att när Jesus ska hela någon så talar man just om att man har blivit ren. Inte botad, liksom blivit av med funktionsnedsättning, utan att man just har blivit ren. Och man talar också om barmhärtighet som man har blivit visad. Vi har såna här rapporter i, jag ska ta några exempel, Matteus evangeliet. Ni kan notera det här och sen titta på bibeln.se förstås. Matteus evangeliet kapitel 8, vers 1-4. Markus evangeliet kapitel 1. 40-45 och Lukas kapitel 5 12-15 där vi just har människor som är fyllda eller täckta med spetälska, som man skulle kunna kalla det här lepros. Men nu har vi alltså god anledning att tro att det här inte behöver vara spetälska i modern mening då, utan det är en typ av orenhet som Jesus också hänvisar till till helhetslagen och att man ska gå till prästen för att visa att man är ren och utföra de offer som är adekvata. Så vi kan se att för Jesusgruppen så var det helt klart så att man relaterade till just de här renhetslagarna, ingenting annat egentligen då. Och de här reningarna, så att säga, de kan vara av olika slag. Jesus rör oftast vid personen i fråga. Och det behöver alltså inte vara vid att man ska röra vid infekterad lemmar som håller på att ramla av. Utan för den här tiden och i den här kontexten som vi har anledning att tro är rimligt att konstruera, så har vi just att man inkluderar de som har varit utstötta ur gemenskapen. Att det är det som beröringen visar. Och det här kräver förstås att Jesus ska ha en stor auktoritet. Så att det här blir något som blir tydligt för hela samhället. Och vi ser att det sker ofta på ett folkligt plan. Det sker i synagogan där människor har samlats. Det sker i Petrus hus, om vi tittar på Markus till exempel här. Markus evangeliets första kapitel, vers 29-30. Och man beskriver det ofta som att det som Jesus utför i sina helande under, det är just utdrivande av orena andar eller botande av orenhet. Så vi ser att det är snarare det som står i fokus för de här texternas redaktörer eller författare än det som vi skulle vänta oss när vi tänker oss att nu ska någon bli helt frisk från en fysisk åkomma. Jag kan ta några exempel här. Vilka sorters åkommor som man alltså försöker bota. Vi har i Markus kapitel 1, 32-34. Sjuk från en demon. 1:39 har vi en till demon. Och vi har fortfarande i Markus 3:10-11. Så har vi sjukdom eller orenhet orsakad av andar. 6:5, kapitel 6, vers 5, så har vi där kommer då berättelser om hur man just får auktoritet, och lärjungarna får auktoritet för att driva ut såna här demoner. Och det här stämmer relativt väl in på en större bild av den historiska Jesus. Att det är att inkludera de som är i marginalen, att ta in dem i den större kontexten, den större gemenskapen, som är ett väldigt starkt fokus. Och att renheten inte primärt innebär ett avskiljande från de som är utanför, utan att renheten måste konstrueras även inom gruppen. Och det blir en slags fokus förskjutning här, så att säga. På det här sättet så inser vi att att många som börjar att studera tredje Moseboken, men också helande berättelser. Jag har ju räknat upp ett antal här i Nya testamentet och kommer med de västerländska ögonen och förutsättningarna till texten, kommer att börja ställa, ska vi säga, frågor som inte texten kan besvara egentligen. Utan istället så måste vi försöka med hjälp av antropologiska modeller närma oss texterna på ett annat sätt. Jesus låter, nu ska vi se, det är väl i Lukas evangeliet 16 eller 17 kapitel om jag minns rätt, så är det 10 personer som får som också ska vara då smittade med spetälska. Och Jesus säger till dem att gå nu till överste, till prästen och till templet och förrätta det offer som man ska göra för att man har blivit helad. Och det här, och endast en kommer tillbaka, en främling kommer tillbaka för att tacka. Och det här kan vi se, då kan vi fundera på, är det här verkligen då ett sätt att visa på att de andra judarna var dåliga? Nej, då läser vi med sentida glasögon igen. Vi har snarare det här med att, som är väl spritt i medelhavsvärlden vid den här tiden, att man ska egentligen inte tacka för att man har fått något, utan vi har ett beskyddad förhållande. Den som har beskyddat, hjälpt någon, ska inte tacka utan snarare göra en gentjänst. Det finns alltså en slags transaktionsmönster som vi måste tänka in här. Att den som är främling vänder åter och tackar beror snarare på att den personen inte kommer ha kontakt med Jesus. De andra kanske mycket väl levde i en kontext där Jesus och de kommer att kunna interagera. Och då räknar man med att man får igen det hela förr eller senare. Och det här visar hur väl den här analysmodellen utifrån ett kollektivistiskt samhälle där vi har en hierarki som är beskyddar, det kallas för liksom, ja, ett patroniserande system där man har en beskyddare och den har makt och kan också då ge beskydd mot vissa motgåvor. Väldigt, väldigt starkt. Och måste alltid egentligen ligga i bakhuvudet när vi analyserar texter. Det är väldigt tydligt att det här är en bättre förklaringsmodell än att istället läsa det som att aha, Jesus gjorde så mycket och den enda som förstod att uppskatta detta var en icke-jude. Då har vi senare tiders glasögon på oss. För att den här texten är en internt judisk text. Jesusrörelsen var en av många grupper inom judendomen vid den här tiden. Vi har också såna här saker som man kan lägga märke till som också avspeglar en tydlig antik medelhavskontext. Den kvinna som har oregelbunden menstruation, blödningar av något slag. Vi har exempel på det i Markus evangeliet kapitel 5 vers 26 och kapitel 8 vers 43. I vanliga fall när kvinnor ska få hjälp så har de ofta någon som har lett dem dit. Någon som för deras talan. En synagogsföreståndare ber för sin sjuka dotter till exempel. Den här kvinnan har inte mod själv att vända sig till profeten utan tänker att hon bara vill röra vid hans tofsen på hans mantel för att få av den kraft som han sägs ha. Och sen så är det mera tillfällighetens nyck som gör att de får en mer direkt ansikte mot ansikte kontakt. Så vi ser att många saker i Nya Testamentet och även i Leviticus, alltså tredje Moseboken brukar kallas för Leviticus, blir begripliga när vi just kontextualiserar. Vi använder kunskaper som vi har från antropologiska undersökningar av oftast så lite industrialiserade samhällen som möjligt. Och testar på det här sättet om de här modellerna ger en bättre tolkningsmodell än andra tolkningsmodeller. Och jag tar upp de här sista exemplen som just exempel på hur små detaljer som vi kanske skulle förbese eller börja tolka på ett mindre rimligt sätt helt plötsligt får betydligt mera rimliga tolkningsmöjligheter. Så, för att sammanfatta detta. Ja, jag kan ta upp en sista bit bara här och det är termen läkare. Den har vi ju, är det i Lukas 5:36 till exempel, att det är bara de sjuka, inte de friska som behöver läkare. Och läkarinstitutionen Giatros nämns 7 gånger i Nya Testamentet. Börjar förekomma i en text, Syraks bok. Den har ni också i Gamla Testamentets apokryfer som ni väl hittar via bibeln.se i kapitel 38. Och där är det helt klart så att läkaren är så att säga en Guds emissarie och åtgärdar snarare saker av liksom det som vi skulle tycka är andlig natur än någonting annat. Läkaren skulle på många sätt kunna ses som en slags gruppterapeut. Ofta har man talat om att helande berättelserna snarare ska ses som en slags psykoterapi på den här tiden. Men jag skulle vilja säga att visst så är fallet för den enskilde. Blir befriad från sin utstötthet. Men det här är så intimt invävt i ett större kollektivt sammanhang så att jag skulle snarare kalla det för gruppterapi. Den här termen läkare, den kommer in i judendomen genom influenser från den hellenistiska världen där läkarämbetet nu börjar att utvecklas. Det är inte sannolikt att Jesus själv skulle sätta sig som just läkare, som professionell läkare. Men att bibringa hälsa genom att återupprätta människor i enlighet med renhetslagarna är däremot högst troligt. Även om det då blir en slags omtolkning om vad som gör en människa oren och inte däremot. Så vi har inget i kullkastande av lagarna utan en omformulering av dem. Och vi har till exempel i bergspredikan i Matteus 5 kapitel vers 40, var heliga så som er fader i himlen är helig. Precis samma text som kommer i tredje Moseboken kapitel 17. Och jag har ju tidigare föreläst för religion A, och ni finner de här föreläsningarna också på min hemsida, om just hur lagarna i tredje Moseboken, kapitel 25 har jag mest tagit upp då, också är oerhört centrala för den tidiga Jesusrörelsen. Det är alltså fråga om en intern judisk omtolkningsdebatt där lagar som vi ofta har väldigt svårt att begripa för de läses så kontextlöst. När man placerar dem i en sån antropologisk kontext som jag nu har försökt att konstruera får betydligt mer mening och vi kan också förstå mer av dess funktioner. Ja, då är jag klar med föreläsningen om judendom och kristendom för den här gången och återkommer snart.